Om någon under det att vi gick igenom nionde kapitlet här för ett par veckor sedan skulle ha uppfattat att Guds suveränitet som där vi verkligen betonade och som Paulus verkligen betonar, Guds suveräna, absoluta suveränitet. Om någon skulle på grund av den starka betoningen av detta ha dragit slutsatsen att människan inte har något personligt ansvar själv, så tar oss tionde kapitlet snabbt ur den villfarelsen. För vad vi förra söndagen betonade i det att vi inledde tionde kapitlet, det var att se vad som är människans ansvar när det gäller frälsningen. Att människan är ansvarig inför Gud, vad hon tror om Jesus Kristus. Och att det i Bibeln finns en harmonisk balans mellan Guds suveränitet och det personliga mänskliga ansvaret. Inför Gud förblir varje människa ansvarig. Bibeln säger att vi var och en, sådana som vi är, skall träda fram inför Kristi domstol. För att var och en av oss skall avlägga räkenskap för sina gärningar. Människans främsta ansvar ligger i att hon tror på vad Gud har talat och vad Gud har gjort. Det underbara löftet läste vi i det tionde kapitlets nionde vers. Om du med din mun bekänner Jesus vara Herre, gudomlig, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Då blir du frälst. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig. Och genom munnens bekännelse blir man frälst. Det är ingen tvekan om saken. Ja, han säger i den elfte versen. Ingen som tror på honom. Ingen som tror på honom. Vem det än är som tror på honom. Skall aldrig komma på skam. Skall aldrig bli besviken. Skall aldrig finna att min tro på Jesus Kristus, den lönade sig inte. Den var inte tillräcklig. Den tjänade inte till det som den utlovade. Det kristna frälsningserbjudandet handlar inte om att göra någonting, sa vi förra gången, utan om att tro på någonting som Gud redan har gjort. Och det som Gud i Kristus har gjort, det kommer att hålla. Därför ska den som sätter sin förtröstan till det som Gud i Kristus har gjort aldrig bli besviken. Aldrig komma på skam. Idag så ska vi finna ifrån vers 14 och framåt. Ja, det börjar redan i vers 12. Att evangeliet har universell giltighet. Det gäller för var och en. Det gäller alla. Därför måste också alla få höra Guds ord. Därför måste predikare bli sända. För att predika budskapet. Det är därför som vi bedriver mission. Vi tror på evangeliets universella giltighet. Och därför så vill vi ikläda oss också ansvaret att om det gäller alla så måste också alla få höra. För det första vill jag påvisa att frälsningsbehovet är universellt. Behovet är universellt. Jesus sa, det som är fött av kött, det är kött. Det är bara kött. Det är bara människa. Vad mänsklig kraft och vad mänsklig reproduktion kan producera, det är bara människa. Och det saknar av sig själv gudomligt liv. Därför Nikodemus, om du inte blir född på nytt så ska du aldrig få se Guds rike en gång. Du måste bli född på nytt. På nytt födelse är nödvändig och på nytt födelse är möjlig. Kristus har dött för vår synd och därmed besegrat roten till vår andliga död. Jesus sa vidare, den som gör synd, han är syndens träl. Han är syndens slav. Vi var slavar som behövde friköpas. Och så säger han, människosonen har kommit just för att ge sitt liv till lösen, till frigörelse för många. Vi var förlorade för det tredje. Vi var borttappade från vår rätte ägare. Vi hade gått vilse därför att vi var och en av oss ville vandra sin egen väg. Vi behövde återfinnas. Vi behövde räddas och föras tillbaka till vår rätte och ursprungliga ägare, vår skapare. Och Jesus säger, människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat, det som var borttappat. Vi var för det femte Guds ovänner, ja till och med Guds fiender, säger Romarbrevet. Vi behövde därför förlikas med Gud. Gud hade inte förbrutit sig emot oss, men vi hade förbrutit oss emot Gud. Och befann oss i ett tillstånd av ovänskap emot Gud. Och vi behövde förlikning, vi behövde försonas med Gud. Och det underbara i evangeliet är att det förkunnar att försoning är bringad. Gud har bevisat sin kärlek till oss, där i att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Men evangeliets förkunnare säger, vi bedja och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Låt försona er med Gud. Du behöver bli vän med Gud. Du måste bli vän med Gud. För det sjätte, vi var alla lagöverträdare och stod i skuld emot Gud, eller inför Gud. Vi stod alltså i behov av att någon betalade vår skuld, till vi själva förmådde inte. Och därför stod vi i behov av nåd och barmhärtighet och förlåtelse. Och så heter evangeliet, Kristus har kommit och bringat gottgörelse för vår skuld. Och erlagt betalning för vår skuld. Genom att han har givit sitt eget oskyldiga liv för oss. Genom sitt eget blod. Genom sitt eget oskyldiga liv har han bringat en fullgod gottgörelse för hela världens synd och skuld. Så det finns befrielse. Så det finns nåd. Så det finns försoning. Så det finns nytt liv. Allt vad människan behöver, var hon än bor på planeten jorden, det finns i evangeliet. Människan kan nu få en rättfärdig ställning inför Gud. Behovet är universellt. Men mina vänner, botmedlet är också av universell kraft och likgiltighet. Och likgiltighet skulle jag inte säga, utan giltighet. Botmedlet, försoningen i Kristus, är av universell giltighet. Är inte detta goda nyheter? Är inte detta underbara nyheter? Det är inte så underligt då att det står i vers 12 att Gud, eller Herren Jesus, har rikedomar att giva åt alla som åkallar honom. Rikedomar. Och det var jag uppräknat här en del. Åt alla dem som åkallar honom. Eller var och en, som det står i nästa vers. Var och en som åkallar Herrens namn. Han skall vara frälst. Inte var och en som anstränger sig och gör så gott han kan. Utan var och en som åkallar, anropar Herrens namn. Hans namn i vilken frälsning finns. Ja, var och en som åkallar Herrens namn. Alla har syndat, sa Paulus i 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Har kommit till korta när det gäller Guds eviga och höga standard. Men nu heter det, alla kan bli frälsta utan åtskillnad. Här är ingen åtskillnad. Här är inte man eller kvinna. Här är inte slav eller fri. Här är inte jud eller grek. Här gäller ingen rasåtskillnad. Här gäller inga moraliska skillnader. Här gäller ingen religiös åtskillnad. Här gäller ingen social åtskillnad. Var och en som åkallar Herrens namn, han skall vara frälst. Och att åkalla Herrens namn, det innebär att erkänna honom som Gud och som mäktig att frälsa mig. Det innebär att erkänna Jesu höga anspråk på sig själv, att vara vägen, att vara sanningen, att vara livet. Apostlagärningarna 4:12 heter det i apostlarnas förkunnelse. I ingen annan finnes frälsning. Ej heller finnes under himmelen något annat namn givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta. Och så förkunnade man alltså Jesu namn överallt där man drog fram i romarriket. Ty en enda är Gud och en enda är medlare mellan Gud och människa. Människan Jesus Kristus. Han som gav sitt liv till lösen för alla. Men Villkoret för att kunna åkalla hans namn, står det nu i vers 14, det är att man kommit till tro på honom. Och för att komma till tro på hans frälsande makt så måste man ha hört om honom. Och för att ha hört om honom så måste någon predika om honom. Och för att någon ska predika om honom så måste någon ha sänt predikare att predika. Ja, det är en naturlig logisk kedja som Paulus här räknar upp, likasom tillbaka i sekvensen. Eftersom det kristna evangeliet består av nyheter om vad Gud har gjort, är det nödvändigt att människan får höra om detta för att hon ska kunna sätta sin förtröstan därtill. Naturligtvis måste det vara så. Är det sant att var och en blir salig på sin tro? Nej, det kristna evangeliet underkastar sig ingen sådan filosofi. Det kristna evangeliet kommer inte och säger, här är också en väg. Om den här vägen passar dig så varsågod. Kanske du har någon annan tro du blir salig på, då är det okej för dig. Det kristna evangeliet är exklusivt. Den kristna tron är primärt inte ute efter vad som gör dig salig, utan efter vad som är sant. Det kristna evangeliet är inte en projektion av min längtan efter tröst och glädje och trygghet. Det är inte till för en samling neurotiker som behöver någonting att hålla i här i livet, därför att det är så kämpigt och hårt. Då har du totalt missuppfattat det kristna erbjudandet. Det kristna erbjudandet vilar på kunskap om historiska sanningar som människan måste få höra och få kännedom om innan hon kan omfatta det kristna evangeliet. Kristen tro är omöjlig utan kunskap. Kunskap i sin tur förutsätter att någon undervisar, att någon förmedlar kunskapen. Det förutsätter ett sändebud som kommer och berättar, inte en idé, inte en filosofisk religiöst system, utan berättar nyheter, glada nyheter om någonting som har hänt, om någonting som Gud har gjort. Som i sin tur förutsätter att någon har sänt dem att predika. Gud har tydligen valt att det talade ordet, människors talade ord, om frälsningen ska föras vidare genom människor. Genom människors predikan och personliga vittnesbörd. Han har valt oss att bli budbärare. Han kunde ha skrivit det på himlen så att ingen tvekan skulle ha funnits om att här är det ett övernaturligt budskap på gång. Han skulle ha kunnat sänt änglavarelser så att vi alla hade ryggat tillbaka och tvingats böja oss för sanningen. Det är ju himmelska budbärare som kommer. Vad kan vi annat än erkänna? Men så väljer Gud sådana som mig och sådana som dig. Svaga, enkla människor som han har först givit del av detta underbara liv och lagt en eld i våra hjärtan att föra det vidare. Gud vill använda din och min tunga. Ett universellt frälsningserbjudande måste alltså motsvaras av ett universellt utsändande av predikare. Därför gör uppmaningen från Kristus själv, så som Fadern har sänt mig, så sänder jag och er. Gå ut i hela världen och predika evangelium, glada goda nyheter för allt skapat. För varje individ, ty jag har dött för en hel värld. Alla måste få höra det. Och i vers 15 här i Romarbrevet 10 så har vi ett citat ifrån Jesaja 52 kapitel. Och om du läser det kapitlet ska du finna att sammanhanget är en profetia om den kommande fångenskapen för Israels folk i Assyrien och i Babel. Men efter den tid av fångenskap skulle det underbara hända att glädjebudbärare en dag skulle hasta fram över Judéns höjder och förkunna goda och glada nyheter för Jerusalem om att Herrens arm nu på nytt skulle bli uppenbar. Frihetens timma är slagen, fångenskapen är slut, Gud är och ny och konung ibland oss.
goda nyheter.
Och profeten Jesaja, han lika som ser denna vision framför sig. Och det är lika som han hör fotstegen uppe på höjderna. Och han tycker redan att fotstegen känns ljuvliga av dessa budbärare när de kommer för att förkunna detta glada budskap. Gud ska återupprätta Israel. Han ska trösta det betryckta Jerusalem och därmed manifestera sin konungsliga makt. Och för alla hedningars ögon och alla jordens ändar ska det bli uppenbart. Så står det i Jesaja 52. Att glädjebudbärarens fotsteg kallas ljuvliga, det betyder egentligen att budbäraren kommer i exakt rätt tid. Han kommer i välbehaglig tid. Han kommer när nöden är som störst. Och när man som intensivast längtade efter förlossningen. Då kommer han. Åh, vad hans fotsteg känns ljuvliga för mig. Vid några tillfällen så har det fallit på mitt ansvar att meddela ett sorgebud till nära anhöriga. Och det är minsann ingen uppgift som man längtar efter direkt. Vid sådana tillfällen, när man är på väg till bostaden, till de anhöriga för att tala om det tragiska som har hänt, så är stegen så tunga. Och man hastar inte dit. Man känner smärta och fruktan och bävan inför det som man nu måste säga, som man vet ska medföra en sådan sorg. Och man tvekar liksom i det längsta för att behöva göra det. Men vilken skillnad, mina vänner, att få stå här. Vilken skillnad när man har ett glatt budskap att förmedla. Då vet man inte hur snabbt man ska komma fram till orten där det ska förkunnas. Tänk att få uppdraget att vara den som efter andra världskrigets slut, om det nu vore så, vara den person som skulle få utropa för världen: kriget är slut, fred har slutits. Vilken glädje, vilken entusiasm att få förkunna ett fredens budskap för jordens innebyggare. Skulle det inte vara en härlig uppgift om det funnits en sådan? Tänk att som härolderna i Jesaja 52 får återvända till Jerusalem och förkunna: frihetens timmeslagen. Ni behöver inte längre lida under förtrycket. Fångenskapen är slut för alltid. Gud har tagit sig an oss igen. Och om redan fotstegen av dessa budbärare känns ljuvliga, hur mycket mer då inte deras läppars budskap? Så beskrivs evangeliets förkunnare, min vän. Så var det med apostlarnas fotsteg genom romarriket. Det kommer ett budskap som mötte människornas djupaste behov. Och de kom som frigörelsens ambassadörer där de drog fram. De förkunnade att Gud i Kristus nu har försonat världen med sig själv. Han har bringat försoning och förlåtelse. Var och en som nu åkallar Herrens namn, han ska vara frälst. Endast genom tron på Kristus. Vilket härligt budskap. Och Kristi vägnar är vi sändebud. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi bedja och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Tänk att få vara försoningens ambassadör. Tänk att få förkunna frid. Det är detta som är den kristna förkunnarens stora privilegium. Det finns så många budskap i tiden. Men många av dem är nedslående. Många av dem är trälbindande. Men här är ett frigörande budskap. Jag vill inte påstå att det är lätt att predika. Jag menar att det innebär mycket kamp, mycket vånda, mycket arbete, mycket nervositet, mycket bävan. Men mina vänner, känslan av att få stå här och uppleva att Gud bekänner sig till sitt ord, det är bland det underbaraste som jag som människa har fått uppleva. Och jag skulle inte vilja byta ut den uppgiften mot någon annan i världen. När jag bodde i Dallas några år så brukade jag gå till en stor baptistkyrka där Dr. Criswell predikade om söndagarna. Och han hade ett sånt hjärta för församlingen och han hade ett sånt hjärta för Guds ord. Men han brukade säga lite då och då: Jag är hellre pastor i den här församlingen och får stå här och dela Guds ord med er än president av Amerikas förenta stater. Det är mig ingenting i jämförelse mot att få vara en Herrens herold. Och då har man förstått uppgiftens storhet, min vän. Det ligger en glans i att få vara en evangeliets budbärare, om också det inte är erkänt i telefonkatalogen så som någon märklig titel. Det hör inte dit. Det är att få vara en utav Guds härålder på denna jord som förkunnar Guds budskap i tiden. Det är den största uppgift som finns, min vän. Du borde vara avundsjuk på mig. Men ändå behöver du inte, för du är också, om du känner Herren Jesus Kristus, en utav hans härålder. En som får bära detta befriande budskap vidare i historien. Vers 16. Detta innebär dock inte att alla automatiskt kommer att anamma budskapet. Herre, vem trodde vad som predikades? Icke alla har blivit evangeliet lydiga. Jesaja förutsade redan 700 år före Kristus att Israel inte skulle ta emot evangeliet som nation. Utan, som det står, de skulle inte bli evangeliet lydiga. Vilket förutsätter att den som tar emot evangeliet, han gör det av fri vilja och frivilligt. Att acceptera evangeliet innebär alltså att frivilligt underordna sig dess sanningar. Ingen kan någonsin tvinga någon att bli en kristen. Det går inte. Men när du blir en kristen, då kan du inte stå emot. För det är liksom en inre längtan så intensiv. Jag måste få bli försonad med Gud. Åh, jag längtar att få min synd uppklarad. Jag längtar att få bli ett Guds barn. Men du känner med hela ditt viljeliv att det är sanktion. Du vill bli ett Guds barn. Att inte tro de goda nyheterna, det kallar alltså Bibeln för att handla i olydnad emot Gud. Romarbrevet 1:5 säger Paulus: jag är sänd för att upprätta trons lydnad bland alla hedna folk. Att anamma evangeliet, det innebär att lyda Gud, att tro Gud. I Apostlagärningarna 6:7 står det att Guds ord hade framgång och lärjungarnas antal förökades i Jerusalem. Ja, det förökades mycket, står det. Och en stor hop av prästerna till och med blev lydiga och trodde. Blev lydiga och trodde. Att förakta Guds nådes erbjudande i Kristus, det är en upprorssynd emot Guds majestät. Att ta emot Guds nådes erbjudande i Kristus, det är att erkänna Guds väg till frälsning som den enda vägen, den enda räddningen för mig. Det innebär en lydnadshandling. Det innebär ett erkännande av att Gud har rätt. När han säger att jag är i behov av frälsning. Han har rätt i sin diagnos av mig. Men det innebär också att jag erkänner att Gud har bringat ett botemedel som möter mitt behov. Försoningen i Kristus. Den som tror på sonen, han har evigt liv. Men den som inte hörsammar eller lyder sonen, han ska icke få se livet. Utan Guds vrede förbliver över honom. Har trons lydnad upprättats i ditt liv? Har du blivit lydig Gud i det att du tror evangeliet? I vers 17 nu så sammanfattar Paulus det han just har sagt. Alltså kommer tron av predikan. Men predikan kommer i kraft av Kristi ord. Predikans uppgift, vad är den? Att föda tro. Att föda tro, predikan till tro, till frälsande tro. Predikan har sitt motiv och sin auktoritet i Kristi ord och i Kristi befallning. Gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Om vi alltså vill kalla oss för Kristi tjänare, då är vi också pliktiga att förkunna hans budskap och inte vårt. Eventuella budskap. Då är vi också ansvariga att förkunna hans ord och inte vårt ord. Den frälsande tron, den kan inte vila på mänskliga filosofier. Den kan inte vila på andra människors tro. Den kan inte ens vila på egna känslor eller upplevelser. Det vore som att kasta ankaret på den egna båten. Den frälsande tron måste vila på ordet från Gud. Ditt ord är sanning, säger Kristus. Tron är inte någonting som plötsligt faller över oss från himlen. Tron är heller ingenting man suggererar sig till. Mina vänner, sann tro, det är det som föds i våra hjärtan när vi hör Guds ord. När vi hör Guds ord. Jeremia, Jesaja 55, förlåt, säger om Guds ord i den 10:e och 11:e versen. Likasom regnet och snön faller från himlen och inte vänder tillbaka dit igen förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande så att den giver säd att så och bröd till att äta. Ja, så ska det vara med ordet som utgår ur min mun, säger Herren. Det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Tro kommer av predikan. Och predikan kommer i kraft av Kristi ord. Hur fattig skulle jag inte känna mig om jag här skulle stå och försöka formulera en egen mänsklig filosofi för att dela med mig utav mina fina tankegångar till er. Ja, kanske några skulle tycka det vore intressant. Men det skulle aldrig leda till en frälsningsupplevelse eller till Guds folks mognad hos någon av er. Första Petrus 1:23 säger att vi har blivit födda på nytt. Icke genom någon förgänglig säd utan genom Guds oförgängliga säd. Nämligen genom Guds levande ord som förbliver. Guds ord är kraftigt. Det föder på nytt. Det avslöjar oss. Det är levande och kraftigt. Stick står det i Hebreerbrevet 4:12. Och skarpare än något tveeggat svärd. Det tränger igenom. Så att det åtskiljer själ och ande. Märg och ben. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord tränger djupare än människoord. Och det blir en domare över hur du har det. Hur du kanske har det idag i ditt hjärta. Jag vet det inte. Men Guds ord avslöjar det för dig. Inte för att du ska känna dig obekväm. Det är inte det att Gud vill dig illa. Han vill att du ska veta sanningen om dig själv. För att du också ska förstå att rikta dina ögon på botemedlet. Försoningen i Kristus. Och Guds ord är det som uppbygger oss. Och gör oss till Guds människor. All skrift ingiven av Gud är nyttig till undervisning. Till bestraffning. Till rättavisning. Till fostran i rättfärdighet så att en Guds människa kan bli fullt färdig, välskickad till allt gott verk, står det i andra Timoteus 3:16-17. Kan du tänka dig en högre målsättning? Och som ni vet så arbetar jag målmedvetet efter denna filosofi att Guds ord är alltillräckligt att möta församlingens behov. Och det är därför som jag går igenom Bibeln så här. Bok efter bok i tron om att Guds ord är den mat som Guds barn behöver. Och Guds barn behöver exponeras för hela Guds rådslut. Men vi behöver bli ännu fler som förkunnar det. Som förkunnar Guds ord i detta land, i denna värld, i den tid i vilken vi lever. Var finns du här idag som ännu bär på en kallelse och en längtan att få bli en ordets förkunnare? Och det är inte förmätet att tillkännage för sig själv och sin omgivning att jag har en dragning åt det hållet. Det är den helige andes försiktiga viskning i ditt hjärta. Vill du bli ett instrument i min hand? När ska Gud få din tunga? När ska han få din karriär? Jag kallar inte det karriär. När får det som du eventuellt har tänkt dig stå till sidan för en tid av studium av hans ord för att du ska kunna bli ett vittne och förkunnare av detsamma? Jag tror att i denna samling det finns många potentiella förkunnare. Gud kallar predikare idag. Guds ord måste predikas för att människor ska få höra och kunna tro och åkalla honom i vilkens namn det finns frälsning. Guds ord behöver gå ut över hela jorden. Var finns glädjebudbärarna? Sitter de still och tiger? I sitt sista brev till sin andlige son Timoteus skriver den åldriga aposteln Paulus strax före sitt uppbrott: Timoteus, predika ordet. Predika ordet. Träd upp i tid och otid. Tillrättavisa, bestraffa, förmana med all tålamod och med undervisning i alla stycken. Predika ordet. Predika hur? Med tålamod och med undervisning i alla stycken. Predika varför? Därför säger han att den tid kommer då de inte längre ska fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser samla åt sig lärare, hoptals, allt eftersom det kliar dem i öronen. En tid då man ska vända sina öron från sanningen och till fabler. Därför behöver vi kanske mer än någonsin Guds ords förkunnare som håller fast vid de gamla sanningarna. Många vilda läror uppstår i tiden och försöker få till och med Guds barn bort ifrån sanningens väg. Hur ska detta motverkas? Genom förkunnare som känner Guds ord och förkunnar Guds ord. Var är du, min vän, som i feghet har tigit så länge? Herrens tjänare har inte frihet att förkunna vad som helst. En Herrens tjänare är begränsad till att förkunna Guds ord som alltid är aktuellt. Och därför att det presenterar oföränderliga sanningar och icke-tidsbundna sanningar kan det möta människans behov i varje generation, i varje kultur, i varje land och i varje tid. Det predikade ordet är evangeliets sätt att föras vidare i världen. Och det underbara, mina vänner, det är också att den helige ande bekänner sig inte till någonting annat än till Guds ord. När den helige ande kommer över er, då ska ni undfå kraft. Varför då? Jo, för att ni ska bli mina vittnen, förkunnare, i Jerusalem, i Judeen, Samarien och in till jordens ändar. Det finns en underbar samverkan mellan ordet och anden. Ett underbart samspel som inte kan förklaras, men som en predikant kan få uppleva. Att stå som ett mänskligt medel i Guds hand och ha som det skrivna ordet till grund för sin förkunnelse och känna den helige andes livgivande kraft i det att han klargör ordet och för det vidare in i människohjärtan. Det är ett underbart samarbete mellan ordet, anden och predikanten och åhörarna. När Petrus stod upp och förkunnade på pingstdagen så kände folket styng i sina hjärtan. Ordet gick in och blev en domare över deras gärningar. Och de frågade: vad ska vi göra? Gör bättring i er attityd till Jesus Kristus. Och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse. När aposteln Paulus och några andra satt ute vid ett böneställe utanför Filippi i Apostlagärningarnas 16 kapitel, så står det att när Paulus förkunnade evangeliet där bland kvinnorna, en liten grupp kvinnor som satt och bad där ute, så står det att Herren öppnade hennes hjärta för det som Paulus talade, så att hon aktade på det han talade. Det är predikans underbara hemlighet. Herrens ande öppnar hjärtan för det predikade ordet och det får sin ingång. Jag kan inte argumentera dig till tro. Jag vill inte försöka. Jag vill försöka att förkunna Guds ord så pliktskyldigt och sanningsenligt som jag kan. Men sen vet jag att det är Gud, den helige andes uppgift och verk, att överbevisa dig om synd, rättfärdighet och dom och ditt behov av Kristus. Men det överlåter jag åt honom med fullt förtroende. När Petrus står där och förkunnar i Cornelius hus Guds evangelium, så händer det i detta hedningahus
att Guds ande faller över dem som lyssnar medan Petrus ännu står och talar. Och återigen ser du denna underbara samverkan mellan det predikade ordet och den helige andes verk. Det är inte så underligt då att Paulus kallar Guds ord för andens svärd. Guds ord har en förmåga att gripa inte bara den som hör, utan i lika hög grad den som talar. Och det har ni förstått, hoppas jag. I Jeremia 20 kapitel, profeten Jeremia som fick utstå så mycket förföljelse just därför att han förkunnade Guds ord för folket som envisades med att gå sin egen väg. Han kommer till en punkt i sitt liv och han säger, nej, nu vill jag inte tala mer. Jag får bara möta motstånd och lidande. Men, säger han, när jag sa, jag vill inte mer tala i hans namn. Det är Jeremia 20:9. Då blev det i mitt hjärta så som brunne där en eld. Och jag mödade mig att uthärda den, men jag kunde det inte. Och så kom han igen fram på scenen och frambar budskapet, för det brann i honom som en tvingande eld, och Guds ord måste förkunnas. Det finns ingen ljuvligare motivation att få förkunna Guds ord än när man känner den där tvingande elden inom sig. Oh, vad det är en avundsvärd känsla, mina vänner. Apollos i Apostlagärningarna 18 vill jag också peka på. Han kom ju ifrån Antiochia i Egypten, Alexandria förlåt, i Egypten, och hade inte ens hört talas så mycket om Jesus Kristus, men han hade kommit till tro. Och han studerade Gamla testamentets skrifter. Det står i Apostlagärningarna 18 och 24 att han kom till Efesus. Han var en lärd man, mycket förfaren i skrifterna. Och han hade blivit undervisad om Herrens väg. Och nu talade han brinnande i anden och undervisade grundligt om Jesus. Fastän han allenast hade kunskap om Johannes döpelse. Han begynte också att i synagogorna med frimodighet förkunna om Jesus. Vers 28 står det, med stor kraft vederlade han judarna offentligen och bevisade genom skrifterna att Jesus var Messias. Brinnande i anden, med stor kraft frambar han budskapet. Och detta, mina vänner, är ett budskap som är värt all tänkbar entusiasm och inspiration. Gud förbjud att det finns predikanter som frambär sitt budskap på ett sådant sätt att åhörarna somnar. Det är att vanhedra Guds ord, höll jag på att säga. Guds ord är av sådan karaktär att det borde få oss alla levande gjorda och inspirerade över detta väldiga budskap. Jag tror aldrig jag skulle kunna bli så entusiastisk och så hänförd över någonting som när jag får förkunna Guds ord. Ja, i ytlig bemärkelse. Möjligen om jag finge referera ett stenmarksåk eller en ishockeylandskamp. Förutsatt att de vinner, förstås. Men det skulle aldrig kunna jämföras ändå med den djupa tillfredsställelse och välsignelse som Guds ords förkunnelse har med sig. Jag vaknade i morse och hade en fruktansvärd huvudvärk. För jag satt till klockan 2 med detta budskap i natt. Och tänkte i morse när jag vaknade, det här kommer aldrig jag att orka säga. Och jag skrev på en lapp hemma på skrivbordet. Om jag kommer hem idag med tillfredsställelse i min själ, då är det ett under. Tack och lov. Ett under har hänt. För så dålig som jag kände mig bara en timme innan gudstjänsten, så var jag totalt oförmögen att bli entusiasmerad över detta budskap. Men så kommer den helige ande igen, sin vana trogen, höll jag på att säga. Och entusiasmerar predikanten över ordet. Så han kan inte låta bli att skrika och göra gester och stå som en sparringpartner i predikstolen. Men det är tillåtet, tycker jag, att bli entusiastisk över det som är så mycket värt. Över det som har förvandlat så många människoliv. Gud förbjuder att vi sitter tyst och inte ens känner ett halleluja i våra hjärtan. Vad är det vi tror på, mina vänner? Är det inte ett frigörande evangelium som gäller var och en som tror? Paulus kommer tillbaka till Israels situation nu i slutet av detta kapitel och frågar, men varför tror då inte judarna? Har de inte hört? Jo, visst har de hört. Guds ord har gått ut över hela jorden. Det började ju i själva Jerusalem. Vers 19, ny fråga. Men kanske de inte har förstått. Jo, visst har de förstått. Till och med hedningarna har förstått och tagit emot det. Och Gud tänker använda hedningarnas tro att föra judarna om möjligt till Gud genom att de blir avundsjuka när de ser hedningarnas glädje i Kristus. Ja, Jesaja går så långt att han säger i den 20 versen: jag har låtit mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag har låtit mig bli uppenbar för dem som inte frågade efter mig. Nämligen de som inte med den nitälskan i sina egna gärningar försökte behaga Gud, men ändå vann rättfärdighet genom tro på Kristus. De skulle uppväcka judarna om möjligt till avund, så att de därigenom hastade till Kristus. Till sist, deras nuvarande ställning beror alltså inte på Gud. Hela dagen har jag uträckt mina händer, säger Herren, till ett ohörsamt och gensträvigt släkte. Och där står han idag. Med utsträckta händer begråter han, liksom Jesus Jerusalem en gång, din obotfärdighet må hända, din hårdhet, dina stängda dörrar för hans maning och kallelse. Har du någon ursäkt idag egentligen? Som gäller inför Gud, menar jag. Har du inte hört evangeliet? Jo, visst har du det. Har du inte förstått evangeliet? Jo, jag tror det. Varför tvekar du då? Han står här idag för din skull. Ska du nu uppfylla det som är ditt ansvar? Endast detta: tro på Herren Jesus. Åkalla hans namn.